Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mona Mansour, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack, tack, tack.
Sist du var här så var det full rulle. Det var Studio Kassim, var på ingång. Jag vet att du har kämpat. Och för er som inte vet, du och jag är vänner sedan många år tillbaka. Vi brukar sätta oss ibland. Vi brukar alltid hamna på massa intressanta samtal och sånt. Och det finns ju då ett avsnitt 1. Så om ni vill höra det först så kan ni alltid hoppa dit. Annars så lyssnar ni på det här och inser hur intressant det här förhoppningsvis nu kommer bli. Och så känner du bara, jag måste verkligen lyssna på del 1 också. Men hur har det gått med ditt nyöppnade Studio Kassim?
Det har gått jättebra faktiskt. Eller det var ju, jag tog ju över en lokal som var, det var typ ett kontor. Och det var mitt i sommaren. Så jag hade, det var ju ingen liksom kunde jobba då. Så jag renoverade och gjorde allting själv. Så det var riktigt tufft. Men, och det var ju så varmt också. Men det gick jättebra. Jag öppnade den 3 augusti.
Ja.
Och har kört igång. Så det har gått jättebra. Folk har hittat dit. Jag har ju min kundkrets sen innan. Och även mina klienter som jag har kört digitalt med. Så det jag har startat är typ som en hälsostudio. Så tanken är att du ska kunna komma och göra lite olika typer av behandlingar som har med inre välmåendet att göra. Och jag jobbar ju som frisör och har gjort det i 15 år. Men jag har lite annorlunda koncept. Så att jag jobbar mycket med att stärka håret och hjälpa kunder att få en så här bra hårkvalitet. Och har sett att stress och dåligt mående har påverkat hårkvaliteten jättemycket. Så då bestämde jag ju mig för att plugga då till KBT-terapeut. Så då har jag kört det parallellt på sidan om frisöryrket. Så nu har jag slagit ihop hela det konceptet och tagit in typ, ja, men exempelvis att i samband med din klippning så kan du komma och få en meditation. Och sen så har jag 2 tjejer som jobbar hos mig. Maja som jobbar som healer, reiki healer med massage. Och sen en tjej som heter Tika som jobbar som reiki healer. Och de jobbar väldigt mycket med det här kroppsliga som jag inte riktigt kan, men funderar på att kanske också typ lära mig det.
Är det så?
Ja, alltså det känns coolt att göra det. Typ, jag kan ha en klient som jag samtalar med och liksom luckrar upp känslor och tankar och så. Och sen så kan de gå till någon av tjejerna och få vet du vad reiki healing är?
Alltså det lustiga är, när jag började jobba som PT så bjöd jag på PT-timmar för att få PT-kunder.
Mm-hmm.
Och då var det en kvinna där som alltid gick mina boxpass som fick en PT-timme då. Vi körde och sen så berättade hon då vad hon gjorde och det var, jag för mig att det var reiki. Det finns olika typer av healing, men jag har för mig att det var just, ja, det kan vara något annat också, men det var i alla fall healing liksom att hålla på. Och då var det en dag då jag hade ont i knät. Och då sa hon bara så här, men kan inte jag bara få prova och ge dig lite healing för att se hur det är. Jag har nog berättat om det här i podden för länge sedan tror jag. Men i alla fall, jag skulle lägga mig ner och jag la mig ner och så började hon liksom göra grejer. Och det sjuka var att hon började hålla på att dra händerna runt. Hon nuddade ju inte, utan hon var bara ovanför benet. Men helt plötsligt bara slappnade min fot av jättemycket och gled åt sidan. Det förvånade mig. Så jag bara, okej, vad händer? Liksom. Hon bara, men liksom, hon fortsatte bara. Och sen så sa hon, du är väldigt mottaglig för det här, säger hon till mig. Så kan jag få prova en grej till? Så kan du sätta dig upp så här, luta dig mot väggen och sätta dig upp. Så jag fick sitta då i lotusställning typ. Och så bad hon mig blunda. Och så känner jag hon börjar trycka stenhårt på mitt huvud. Så jag tänker, vad fan gör hon? För jag kände att jag började sjunka. Och då frågar jag bara, varför trycker du på mitt huvud för? Och då säger hon, Nej, om du öppnar ögonen så ser du att jag nuddar inte ens dig just nu. Och då var det så att jag är inte sån, alltså jag har väl aldrig gått runt och kanske liksom trott på healing eller något sånt där. Jag har inte vetat riktigt vad det är, men och jag kände om att det var som ett enormt tryck på skallen. Och jag kände att jag började sjunka ihop utav det, och sen när hon var klar så var jag helt färdig.
Wow.
Jag var helt slut, och då sa hon bara, Paul, du är extremt mottaglig för sånt här. Så om du vill så får du jättegärna komma till min studio någon gång, så får jag liksom ge dig det här en gång till. Men jag gjorde aldrig det, vi följde aldrig upp det här. Och jag har aldrig tagit emot healing igen sedan den dagen.
Men får jag fråga en sak, kom du upp minnen när hon höll på? Alltså, vad tänkte du på?
Oj, alltså nu är det här är ju, alltså det är 15-16 år sedan, så det är jättelänge sedan. Jag kan inte direkt minnas att det kom upp något speciellt, men jag vet att jag kände mig lite konstig efteråt. Det var nästan som lite så här, ja, påverkad. Alltså. Ja. Det var väl det. Jag kände mig lite låg och lite lågmäld utav det. Det var en skum känsla. Ja, det var väl inte riktigt det jag förväntade mig. Jag skulle egentligen träna, men kände att jag hade lite ont i knät. Liksom. Men efter det så jag kände att jag får hoppa den här träningen. Jag får vänta till jag haft min klass bara sen åka hem. Men jag blev lite låg. Mm. Och det var väl en känsla som satt i en stund. Sen släppte det.
Mm.
Så, ja.
Men gud vad intressant. Jag tänker så här, med tanke på den här långa resan som du nu har gjort med dig själv, så hade det varit jävligt coolt faktiskt om du hade kommit och testat på Reiki.
Mm.
Och sett så här, vad, jag tänker kontakten med dig själv och så, att det kan komma upp typ med saker som man behöver processa.
Ja, exakt. Jo, men det hade absolut varit intressant. Jag är ju alltid öppen för att prova sådana saker. Jag jobbar ju mycket med meditation och ja, men dels det, kylexponering och massa sådana här grejer för att få fram, eller allmänt bara sätta mig och tänka väldigt mycket också, brukar också funka. Men ja, det hade varit spännande att testa det igen. Det hade det varit.
Jag tycker faktiskt det, för jag har ju en tjej som heter Maja.
Mm.
Och Maja är hon är så här crossfit tjej, så hon kan ju kroppen på ett helt annat sätt. Så att hon känner ju av vart man har emotionella typ blockeringar, kallar jag dem. Och då går hon in på liksom de ställena och typ trycker på ett speciellt sätt. Men när hon gör reiki, då lägger hon ju bara handen.
Mm.
Så hon gör inte så mycket mer än så. Och hennes massage är väldigt annorlunda från att du går till liksom en annan massage, liksom terapeut. Och sen så har jag Tika, hon masserar inte, utan hon kör det som du beskrev innan, bara liksom rent av healing.
Mm.
Och så känner hon på de områdena där du behöver stärkas. Och sen så går hon genom hela kroppen, och sen så får hon liksom information. Och det såklart, allt beror ju på hur öppen man är. Om du sitter där och bara, nej, jag tror inte att det här kommer hjälpa, då kommer ju inget hjälpa.
Nej, så är det ju. Och jag tror att det var det som var så intressant första gången jag gjorde det, för att jag hade ju noll förväntningar. Jag tänkte bara, absolut, det är klart att jag kan lägga mig på golvet här och se vad det är, för jag visste ju inte vad det var. Och det var det som var lite udda. Väldigt, väldigt udda. Men ja, jag är nog öppen för att testa det igen, så de får väl bjuda in mig vid något tillfälle. Så får jag
prova. Du kan ju komma när du kommer och klipper dig.
Mm.
Men jag måste ju fråga dig, vad tycker du är skillnaden att komma till min studio än att komma till en vanlig frisörsalong? Vad får du för känsla?
Ja, men nu är det ju mer hemmakänsla. Det är ju såklart. Alltså, så känns det ju. Ja, precis. Samarbete med
Studio Kasim.
Ja, precis. Nej, men det tycker jag. Absolut. Och det här är ju på ett sätt, det är ju en sån klart given PR för ditt ställe. Liksom. Så det vill jag ändå att ni som lyssnar ska veta. Men det är ju någonting som jag gör för att du och jag är vänner. Det är därför jag vill in. Men sen vet jag också att vi hade ju ett väldigt bra samtal sist. Liksom.
Alltså, så bra samtal. Wow.
Ja, jag satt och kollade på statistik. Jag visade dig nyligen också. Ja. Det tillhör de mer lyssnade på senaste tiden i alla fall.
Mm. Alltså, den feedbacken jag fick var väldigt mycket att så här, det var många som kunde relatera till det vi pratade om. Det var väldigt beskrivet på ett väldigt så här logiskt sätt.
Mm.
Så här, man kunde förstå mer, i och med att jag också är en människa som förespråkar att vi ska sitta i känslor.
Mm.
Och att istället för att vi ska fly dem, så ska vi möta dem och vi ska sitta i dem. För jag tror att det var en tjej som jag diskuterade det här avsnittet med, och då sa jag det till henne att beroende på hur länge ett sår har funnits i dig, så är den så här, det är olika hur laddad den känslan är. Och jag tänker, om du har ett sår som har tagit plats när du kanske var en liten flicka och var kanske 7 år och kanske kände dig exempelvis övergiven, och sen så har ju det såret plåstrats om ännu mer genom livet, att du har känt dig övergiven flera gånger i ditt liv. Så när du känner den känslan, då är den extremt mycket starkare än kanske en annan känsla som du har mött som inte är så stagnerad i kroppen. Och att när vi välkomnar den här känslan, så händer det någonting med oss. Vi kan integrera oss med det som är vi. Och där tror jag är, det är någonting som jag förespråkar, och det är just därför jag har startat den här typen av koncept. För att jag ska kunna hjälpa människor att komma ner på djupet, istället för att ta bort det som är du, att ta fram det och se det och integrera dig med det, men också kunna jobba med kroppen. För att när jag berättade ju för dig att jag gick i schematerapi i jättemånga år, och det som var så fantastiskt, det var att jag jobbade ju med sinnet, men jag jobbade också med kroppen samtidigt. Så jag gick i terapi och sen så gick jag på akupressur, och så gjorde jag också mycket healing, just reiki. Och det hjälpte ju mig att luckra upp saker, för att allting som vi går igenom, det är ju på cellnivå, så det sitter ju i kroppen. Nu glömde jag vad jag tänkte säga.
Nej, men jag har en fråga där, för det finns ju de som vill separera på kropp och det som är medvetandet. Vad säger du om det? För det är lite så nästan.
Det kan bli riktigt djupt det här. Jag måste bara ta upp, du vet. Ja, alltså såklart. Du kan ju separera på det, med tanke på att jag brukar säga att hjärnan är som en dator, och att du har liksom lagrad information. Samtidigt är ju det en del av dig. Så hur ska du separera det?
Nej, jag tillhör ju den kategorin att säga att det inte går. Jag skulle säga att det vi hör, allting hör ihop. Att vi vet ju att stress kan manifesteras i kroppen via låsningar och massa sådana där grejer. Men jag tänker lite mer, västvärlden har en förmåga att vilja separera de här två. Att kroppen behöver nödvändigtvis inte ha någonting egentligen. Min smärta, kroppen behöver kanske inte ha min underliggande stress eller någonting. Jag tror att det mer och mer går åt hållet, där man börjar se det ur den här, ur det perspektivet. Men jag tror att det är fel. Jag tror att det är fel väg att gå när vi börjar separera dem från varandra.
Ja, men det är sjukt intressant också, för att när jag har varit och rest ganska mycket i Asien, där är det inte ens, det är inte ens en fråga. Mm. Det är inte ens hokus pokus. Det är ingenting som är konstigt. Det är bara så här, jag var i Sri Lanka för några år sedan när jag höll på jättemycket med min healing, och jag hade extremt mycket blockeringar liksom runt magen och ner till. Så hon hade någon så här rispack som hon typ så här tryckte på olika ställen. Och du vet, jag tänkte ju direkt, alltså nu är det någonting som har hänt med mig, du vet. Jag måste ju till läkaren. Och då tittar hon på mig. Hon bara, no. Hon bara, you have blockings. Much feelings. What happened in your childhood? Alltså det var ingen grej. Och jag bara, aha, nej, men det här och det här. Och så berättade jag för henne. Hon bara, men du har fått blockeringar här, och du har stagnerad energi. Så nu ska vi jobba med att öppna upp och liksom, aktivera blodcirkulationen och få ett bättre flöde. Och det låter ju extremt logiskt. Men när jag skulle representera det för människorna här, då kunde man faktiskt skratta till lite grann och bara... Ja, vad är energier? Det som är roligt är att samtidigt kan folk ändå gå runt och säga så här, men han har jättedålig energi.
Mm, ja, vi pratar ju om energitjuvar och allting, hela tiden.
Vad får du det från då?
Ja, nej, men jag tror att det där är den här, vad ska vi säga, det är paradoxen i allting som vi håller på med. Vi kan se en energitjuv, men vi kan inte tänka att vi själv kan ha en dålig energi i oss, eller att någonting är... Vad ska man säga? Ett visst problemområde. Men jag tror att det är för att för många blir det hokus pokus. Jag tror att många ser healing så också, att det är hokus pokus och liksom, det kan inte funka, och det finns inget bevis för de här grejerna. Men jag vet också att mina polare som är kiropraktorer och naprapater säger också bara, ja, det finns ju ingen liksom vetenskap på att det jag gör funkar liksom. Men det funkar, och det är det som är väldigt intressant. De säger, ja, men bara för att du knäcker ett ställe så betyder det inte att det händer något speciellt. Nej, men det, du släpper ju en liten spänning där för stunden, men sen är det också upp till oss att fortsätta ha den punkten frigjord.
Mm.
Går vi tillbaka till samma mönster av saker som vi gör, sitter i en dålig position eller gör de här negativa sakerna hela tiden, då kommer ju allt det här bara gå tillbaka. Så det handlar ju också om att skapa en förändring. Jag menar, gå på ett yogapass en gång är ju jätteskönt, men har du gått på ett yogapass i veckan i 10 år så har du istället en kropp som mår helt plötsligt väldigt, väldigt bra.
Mm.
Så att det är det här, jag tror att vi vill gärna göra saker en gång men inte 10 gånger, och det är svårt att få saker till rutiner och till slut kommer vi av oss, vilket jag själv hamnar i väldigt, väldigt ofta.
Mm.
Jag hade kommit av med rätt mycket i mitt där Wim Hof-andandet.
Mm.
Och jag gjorde det någon gång ibland och någon gång ibland. Men nu har jag verkligen gjort det helt konsekvent i typ en månad. Alltså varje dag, förutom någon enstaka dag. Men jag missar inte 2 dagar. Så att jag skulle nog säga att i alla fall har måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. De är 100% garanterade att de blir av. Sen kan det vara så att jag missar en lördag eller en söndag. Men det är sån skillnad på andningen nu.
Vad är skillnaden? Kan du berätta?
Dels bara hur jag andas egentligen nummer ett.
Mm.
Känslan i kroppen av att andas, hur jag känner. Jag har ju spänningar som sitter dels i allt typ på vänster sida på mig, typ så vänster axel, bröst, typ lats, alltså kopplingen då, axeln om vi säger så, i den liksom rotationskulan. Sen har jag höften, och det är också väldigt spänt på vänster sida. När jag gör de här andningsövningarna och sen sitter kvar i dem, då kan jag verkligen känna att det händer någonting i de punkterna.
Mm.
Det är som att det är så konstigt att förklara, men om vi säger att man sköljer helt plötsligt väldigt rent vatten genom ett rör, och hur det bara börjar, man hör hur det bara börjar åka fint igenom röret av vattnet. Ungefär så känns det. Det är väl blodet, tänker jag.
Mm.
Blodet börjar få en genomströmning in till punkter där man inte riktigt har haft genomströmning igen. Man syresätter punkter som kanske inte riktigt har varit syresatta.
Får jag fråga, känner du att händer det någonting rent mentalt, att du tänker i ditt huvud att den går till den här smärtan?
Ja, den är ju rätt oundviklig eftersom att jag känner att någonting händer där. Så blir det ju såklart en tanke, i alla fall för mig. Sen finns det säkert de som kanske inte ens tänker på det när det händer, utan de känner bara, åh, det killas på just den här punkten.
Mm.
Jag är ju väldigt medveten om mina låsningar. Och jo, men det gör det ju absolut. Och där känner jag väl också bara det här med att till exempel när jag inte har mediterat på en vecka och jag sätter mig och mediterar, då kan jag ju bara känna hur mycket i nacken börjar slappna av. Vilket jag också tycker är rätt intressant, att man känner direkt hur axlarna börjar helt plötsligt bara sjunka, och de sjönk lite mer än vad jag kanske trodde att de skulle göra. Och där släppte någonting annat. Och nu när jag har den här rutinen med att andas, göra de här 30x3, sätta mig och sen meditera, så händer ju väldigt mycket. Och sen gå in och ta den här kallduschen. Den blir också, nu blir ju för sig mina rör blir kallare och kallare desto närmare vintern vi kommer. Så nu blir det lite intensivare för nästan varje dag som går att ta den här duschen. Men sen gå ut och göra rörelseövningar, det gör skillnad.
Mm.
Jag känner det nu när jag har hållit det konsekvent också de här dagarna. Så det har hänt väldigt mycket på att bara göra det här i en månad.
Men känner du att typ när du jobbar med kroppen, känner du att du kommer åt typ emotionella sår? När du ser att du har låsningar på vissa ställen.
Jag spekulerar ju att det är därför jag har vissa låsningar.
Ja, men får du upp vad det är?
Alltså jag kan typ ha trott att jag har hittat en grej, men sen är låsningen kvar. Så jag vet inte vad som är vad.
Ja.
Förstår du lite vad jag menar? Ja. Det som har varit lurigt. För det är grejer som jag har känt att jag har löst i mitt liv. Genom att meditera, att gå djupt, ifrågasätta och hitta svar. Men jag kan ändå ha kvar en viss låsning på en punkt, och då vet jag inte, för jag pratar med en polare, Niklas, du följer honom, kiroexpert.
Ja, ja.
Vi satt och
jag har varit hos honom också.
Ja, ja, men vi var iväg, vi brukar åka iväg till en polares landställe och vara där ibland.
Mm.
Och vi var iväg här nu för några veckor sedan igen, och då började vi kom in på det här med låsningar.
Mm.
Och då sa jag, ja men jag känner det här, men... Det jobbigaste med hela den grejen, Niklas, är att så fort jag börjar tänka på, tänk om det är stress som egentligen är det här, då vet jag inte längre vad som är vad.
Fattar.
Det kanske är så att jag bara är stel för att jag har tränat fel och liksom gått in i fel rörelsemönster, och det kanske är en av orsakerna till varför min vänstra sida ser ut som den gör. Att jag har jobbat snett väldigt länge, för det kan också vara så.
Mm.
Och då sa han, ja, han bara, jo men det är verkligen, när man väl börjar tänka på den där, då kan det bli väldigt snurrigt, för då blir det ju också det här, har jag bestämt mig för att ha problem i vänster axel? Liksom, går jag aktivt runt och bestämmer mig för att jag har ett problem i vänster axel? Går jag aktivt runt och bestämmer mig för att det är en grej i vänstra höften som är lite svår att få loss? Har jag bestämt mig för att ha de här två problemen? Det kanske är det. Det kanske är jag som hela tiden tänker på det här problemet och det är hela tiden kvar. Och när jag börjar i det snurret, då kan jag bli helt frustrerad över mig själv. Och då kan jag bli, alltså, det kan vara så jävla simpelt att jag pratar så mycket om den här jävla axeln. Det är inte som att jag sitter på något jätteproblem. Det är inte som att mina vardagar är lidande. Jag har ingen smärta. Men jag märker det när jag tränar. Jag känner det när jag rör mig på vissa sätt. Att där det är spänt, jag får inte ut rörligheten som jag vill. När jag kör bänk, det kan kännas ojämnt liksom.
Alltså, tror inte, vet du vem Joe Dispenza är?
Ja.
Ja, men jag har ju mediterat mycket till han, läst hans böcker och så. Och vad heter det? Han, det är jättekonstigt att jag glömmer hela tiden vad jag skulle säga.
Tankarna kan göra dig frisk eller sjuk, antar jag, för det är det mycket han pratar om.
Just det. Det var exakt det här jag skulle fråga dig. Så när du säger så här, när jag tänker så, tror du att när du tänker typ så här, fan min axel, jag kan inte prestera 100% med den. Den skapar en viss typ av energi i dina ord, så att man känner någon typ av otillräcklighet som skapar en stagnation. Förstår du vad jag menar?
Nej, men exakt. Och det är det jag frågar mig själv hela tiden. Och det är då också jag kan börja garva. Det är det jag kan skratta åt. Och så här. Det kanske är så simpelt att för att jag lägger så mycket energi på det här tänket, så skapar jag det här problemet hos mig själv. Och jag tror att det är mycket möjligt att vi gör det. Jag tycker hela den här grejen, nu är inte jag jätte liksom berest inom Joe Dispenza, men jag har hört tillräckligt mycket med honom för att veta om det här med, ja, men hur du kan bota sjukdom med dina tankar. I princip då, inte att du kan gå och bota vad som helst med dina tankar, men vi kan också aktivt gå runt och välja och ha problem. Vi kan aktivt gå runt och välja och må dåligt och hela den biten. Och jag köper det på den vänster. Däremot så har jag ju märkt att när jag väl börjar jobba med min kropp, att jag jobbar med meditation och jag jobbar med rörelse eller yoga eller vad det nu än må vara, det går ju ganska snabbt också, och jag börjar känna mig bättre.
Ja, men vet du vad jag tror? För jag har haft den här diskussionen med så många människor när det kommer till så här, till exempel ren KBT-terapeut, de fokuserar väldigt mycket på tanke, känsla, handling, och du tänker så här, nu ska du tänka framåt, och till exempel the law of attraction, du ska liksom känna kärleken innan den kommer, du ska känna allt det här. Och jag kan tänka mig att som person, alltså som vilken individ som helst som har struggle i sitt liv, som går igenom mycket tuffa saker, det blir väldigt triggande att gå in och läsa det här, för att man tror att om man sätter sig ner och typ, ah, jag kommer känna känslan nu. Det är därför jag pratar väldigt mycket om att, men vi behöver se bakåt. För att om jag nu har känt mig otillräcklig, jag kan meditera, jag kan hamna i balans, men så fort jag blir triggad igen, så fort jag möter en människa som speglar mig i det här såret som inte är liksom bearbetat, då är jag på ruta noll igen. Jag kan antingen välja att stänga av och vara i mina distraktioner, som det är väldigt mycket i det här samhället. Du kan ringa en kompis, eller känner du dig otillräcklig i en relation, känner du dig avvisad av en kille eller tjej, så kan du lätt ersätta den med en annan person på grund av att du möter inte dig själv. Och det är därför jag förespråkar väldigt mycket, men vänta nu, för jag tror verkligen att alla människor är en spegling av mig själv. Så det jag brukar göra väldigt mycket, det är att jag speglar mig extremt mycket med andra människor. Så att när jag stöter på vissa typer av så här, triggers, då har jag börjat så här, oj, vad händer nu?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Aha. Shit, jag kände mig lite avvisad här. Fan, det där var inte nice. Och förut kunde jag säga, ah, du vet, så här, okej, skit i det, och så bara gick jag vidare och kanske boostade mig med något annat. Men nu har jag börjat bli så här, vänta nu, vad hände där? Okej, vänta, vad ger det mig för känsla? Fan, det är mer känsla av att jag går runt och känner mig otillräcklig här. Och så kan jag bara säga, okej, så kan jag gå några dagar, du vet, så här, gud, jag kände så här i den här situationen. Kan jag sätta mig ner, du vet, meditera och bara meditera på den känslan. Och genom det så går jag liksom djupare in, okej, så kan jag få upp minnen eller du vet sekvenser eller situationer i mitt liv där jag har känt mig exempelvis avvisad. Därför tror jag väldigt mycket på att för att vi ska ha den här lättsamma energin och för att vi ska flöda, så tror jag det handlar om att vi också behöver processa på vägen.
Men så är det ju absolut, och jag där gillar ju Don Miguel Ruiz som säger det, att det är inte mina ord som har sårat dig utan de har snuddat vid dina sår. Och det är, jag tror att det är väldigt vanligt att man känner så. Vi blir egentligen inte stötta av vad en person säger, utan vi blir stötta av att de är där och de nuddar någonting som påverkar oss. Som till exempel att man har hört någonting alltid, eller jag vet inte, det kan egentligen vara vilken kommentar som helst, att ja, men du gjorde fel. Och så har man hört det här tillräckligt många gånger av en mamma, en pappa eller kanske någon i skolan, du gjorde fel. Och när det där ordet kommer när man är liksom 30 eller 40 eller 50 år gammal, så blir man det lilla barnet igen som är med den där känslan att jag gör alltid fel. För att jag har hört det här så många gånger nu så att det har blivit sant. Och det är egentligen som är väldigt mycket, men väldigt mycket vi hör för många gånger, det blir vår sanning. Men sen om man får höra till exempel under hela sin uppväxt att man är söt, så fort någon säger att man är söt, så är det inte som att gud, det stämmer för jag har alltid hört det, utan då klamrar man ändå fast i de här 10 gångerna som man fick höra att man var ful. För vi går hela tiden mot det negativa i alla fall.
Men känner du, för att det jag har märkt med den här resan som jag har gjort med mig själv, att hitta hem, att hitta tryggheten, att liksom, du vet, när jag var ung, alltså, jag tyckte inte om mig själv, alltså inte på långa vägar, du vet. Alltså mina första år som frisör, jag kan säga till dig, det var ett helvete. Att gå upp och titta mig själv i den där spegeln varje dag, titta mig själv. Jag gillade ju inte det, det var ju så mycket saker liksom började komma till ytan. Men det jag ville fråga dig också, det jag kan känna med den här resan jag har gjort, jag har ju blivit så extremt empatisk. Och jag märker också att så här, jag är så medveten om vad jag saknade som barn. Och jag kan även se så att jag kommer väldigt så här, stark kontakt med barn. Jag hamnar alltid i sån här lekfull liksom, dynamik med dem. Och många gånger tror vi att så här, barn vill ha så mycket. De är så krävande, men vet du, det handlar bara om att vi ska se dem. Det handlar bara om att, du vet, jag behöver bara vara närvarande med ett barn. Alltså typ mina vänners barn och så. Närvarande, tittar de med ögonen när de pratar. Alltså jag märker hur stor skillnad det gör. Och jag reflekterar väldigt mycket över min egna barndom. Alltså du vet, så här, 5 barn var vi. Min mamma hann inte, hon pluggade till lärare. Vi var ju givetvis väldigt sedda, men det var ju också så mycket delar av oss som inte vi kunde få utlopp för med tanke på tiden och allt. Och känner du att din resa som du har gjort med dig själv, hur har den förändrat din relation med andra människor?
Shit.
Jag kan fråga dig så här.
Ja, men jag tror att jag har väl försökt göra mig av med folk som har dålig energi. Nej, men alltså, så här, skämt åsido, det ligger ganska mycket i det. Det är nog lite så det har varit för mig. Nu kommer det komma ett ganska konstigt svar här, men det är någonting som jag har gått runt och tänkt på det där ganska mycket. Vi lever i en värld, jag är väldigt influerad av Don Miguel Ruiz. Han pratar mycket om drömmen. Att jordelivet är drömmen liksom. Och jag tänker så mycket på det där när jag ser folk, eller till exempel som jag sitter här, du sitter där, den som lyssnar gör det den gör, och på något sätt så är vi delaktiga i den här världen. Men vi har alla också huvudrollen i vår egen film, och alla andra är på ett sätt, de har bara biroller eller är statister för oss. Och vi är hela tiden huvudrollsinnehavarna. Problemet tror jag är med väldigt många är att många är helt fast i att liksom, även om folk inte vill att tänka att jorden snurrar runt mig, så gör den ändå det väldigt, väldigt mycket. Det är dens personen åsikt som gäller, och det är dens personen åsikt som är den viktigaste, och liksom, de kan inte böja sig, de vill inte ha fel och sånt där. Och jag är nog mer bara, jag försöker bara ta till mig av folk som man kanske kan prata med på ett sånt här sätt, där man kanske kan gå lite djupare. Jag är inte så intresserad av skitprat, då menar jag inte att sitta och snacka skit om folk, utan jag menar om ganska tomt snack. Jag har inte tid, jag är inte intresserad av kallprat, rätt och sagt. Det är ordet jag letar efter. Jag är inte intresserad av kallprat. Jag vill ha folk som ger mig ett utbyte, men jag vill inte heller bara vara med folk som anser att de får ett utbyte av mig, för det har också råkat ut för. För att jag är som jag är, jag lyssnar och jag pratar och jag lyssnar väldigt mycket, och det är det som de som lyssnar har uppmärksammat den här podden för, att jag ger folk en chans att snacka. Men jag är så på riktigt också. När jag träffar någon så lyssnar jag. Men det kan också göra att folk kan försöka sno det här. Att de vill bara prata, prata, prata och så ska jag sitta och lyssna. Och jag vill väl egentligen bara ha folk som ger och som jag kan ta av. Att man kan dela någonting. Men jag är väldigt så här, jag är inte intresserad av liksom vänskaper på ytan. Jag har inget utbyte av det längre. Alltså jag har verkligen inte det. Det är nog mer sånt som jag har landat i, om det gäller just andra människor. Det är det jag menar med den här, vi är alla huvudrollen i vår egen film, men vissa människor har inte förståndet att förstå att det är så. Utan alla tror att folk borde fatta mig och liksom förstå mig, och jag tycker så här, då borde alla agera efter det. Och det är väldigt mycket så idag, tycker jag. Det tycker jag man ser på sociala medier, man ser det på kommentarsfälten, och folk tror sig ha svar på jättelöjliga saker.
Men tror inte du att det här sista, jag vill ha sista ordet, jag vill bli sedd, jag vill bli hörd, alltså det är ju någonting i en själv som saknas, att man känner det här starka behovet.
Ja, jag tror att när du sitter med för mycket problem, då vill du hitta problem på alla andra hörn. Och det är därför det ser ut som det gör idag, för att folk sitter bara och hittar problem. Sen sitter folk och gnäller på att media är negativt, och samma personer sitter sen och lika gnälliga på sina egna sociala medier. Vilket ju bara höjden av ironi att de beter sig så. Ja, media är för negativt, så jag vill inte läsa media. Men sen sitter de bara med massa trams på sina sociala medier, sitter och spyr galla på det, förklarar att det här är fel och du ska inte göra så, du ska inte göra så här, och det här är egentligen rätt. Så, nej, det är din lilla illusion av vad som är rätt. Sen är det någon annan som har en illusion av vad som är rätt som du inte håller med om. Och det är där jag tror att vi alla går isär. Och jag tror att så fort vi bara kan börja respektera att folk har lite olika åsikter, tankar och teorier om hur saker funkar, då kommer allting att rulla bra. Men folk vill på något sätt ha ett svar på hur allting ska vara. Och nu finns det säkert någon som tänker, men nu sitter ju du och har något svar på någonting. Men det har jag inte. Jag har egentligen inte ett svar på någonting. Mitt svar är bara att skapa din egen uppfattning, men sitta inte med en pekpinne och förklara hur folk ska agera och bete sig. Så det har jag lärt mig, att jag behöver inte involvera mig med den typen av människor.
Men, och sen, du sa en annan grej. Gud, jag kommer inte ihåg vad det var du sa. Du sa någonting med... Nej.
Nej.
Alltså, jag kommer inte ihåg.
Nej, det försvinner ibland. Men det är lugnt. För det är inte du som ska intervjua, det är jag. Och jag menar inte det negativt, jag bara menar att du är inte, vad ska man säga, det kommer. När du har intervjuat många gånger, då kommer du minnas. Men det är svårt, alltså det är svårt att komma ihåg grejer när man sitter och ställer frågor till någon.
Speciellt... Nej, men jag har alltså, jag lovar dig att det här är efter corona.
Är det så?
Alltså jag lovar att jag känner så här efter corona.
Aha.
Ja, alltså jag... känner att det har hänt saker med mig. Jag har ju fortfarande problem med lukten.
Hur länge sedan hade du då?
Nej, men det var i februari.
Shit.
Så jag märker ju ibland att min hjärna är liksom, och du vet, jag är alltså inte, jag är klips, alltså jag har koll på saker. Jag kan tänka, jag kan göra 100 saker samtidigt, men jag har märkt verkligen att nu är det så här, nej, du kan inte göra. det här. Du måste göra en sak i taget.
Mm.
Det har jag faktiskt märkt av. Och det är många, jag pratade med en läkare om det. Han sa att det är väldigt många kvinnor som har haft det problemet. Jättemånga. Att, vad var det han sa? Han sa att männen har blivit sjukare av covid, men att kvinnor har fått mer problem efteråt.
Mm. Alltså jag har känt mig seg efter corona. Det har jag gjort. Jag har ibland känt att jag inte är lika skarptänkt, men jag vet inte om jag har lagt det på covid eller inte.
Just det var det här jag skulle fråga.
Men, ja.
Så när du träffar, för att när jag förklarar det här, du vet att människor speglar en,
ja.
Så vad gör du när du träffar någon och du blir triggad?
Mm.
Vad gör du då när du blir triggad?
Alltså jag har snöat in igen nu på stoicismen, Marcus Aurelius och sånt. Och det, alltså jag har citerat det här så många gånger, men det är Seneca som säger. Men det tål att repeteras, för att folk behöver verkligen höra det här. Varför tar du åt dig? Är det sant det personen säger? Eller är det bara nonsens? Varför tar du åt dig? Och jag tror att det är det vi behöver fråga oss hela tiden. Vad är det som gör att jag tar åt mig? För jag hör en sanning här nu som provocerar mig. Eller är det bara någonting som är helt osant? Och om det är det, varför tar jag åt mig? Det finns ingen anledning att ta åt sig. Och jag tror att det beror på hur en person säger någonting. Jag menar, visst, vill en person gå runt och vara rent ondskefull mot mig och bara spy ut prylar mot mig, det är en sak. Men om folk säger någonting med så här, ingen intention att göra illa mig, då är det ju inte dens uppsikt att skada mig, om man säger så. Så jag försöker väl väldigt mycket mer tänka att jag behöver inte ta åt mig av vad någon säger. Jag behöver inte bry mig. Och jag tror det är det jag på något sätt tänker på med den här världen och huvudrollerna och alla som är skådespelare i sitt eget liv och sådana där grejer, att du behöver egentligen inte ta åt dig av någonting. Du väljer själv om du vill bli påverkad av det den här personen säger. Det är helt ditt eget beslut. Det finns egentligen ingen som kan säga någonting till någon som kan skada den. Såvida det inte är en fysisk handling, men då snackar vi inte ord längre. Men det, alltså ord skadar bara när du väljer att de ska skada dig.
Mm,
det är den enda gången ord skadar.
Ja, men jag tänker så här, du speglar ju dig själv nu.
Ja.
Du frågar ju dig själv, varför tar jag åt mig?
Ja, exakt.
Och genom att du går in i och speglar dig själv, då hittar ju du en lösning. Men väljer du att lägga plåstret på den och kanske agera aggressivt, eller typ så här, ja, men att du gör en handling av det ordet, då är ju du i din distraktion.
Exakt, och det är där folk är för mycket.
Mm.
Folk hamnar ju för mycket i det. Mm. Att folk blir provocerade, och då vill folk då förklara, så här är det, så här ska man göra. För det här har min mamma sagt till mig när jag var liten, eller min pappa sa det här. Så här gör vi. Här säger vi inte det här på grund av det och det och det och det. Eller så här gör vi inte så här på grund av det. Det. Allt sånt, det är bara påhitt.
Mm.
Det är bara ett påhitt från en person som är här, en annan kultur, en annan, jag vet inte vad. Alla kommer ha olika tro på vad som är rätt och vad som är fel. Lite som det här, i Kina käkar de hundar, här gör vi inte det, och vi tycker att hur fan kan de göra det? Skriv på ett papper här nu liksom. Men vi käkar kossor, och i Indien är kor heligt. Du får inte ens putta på en ko som går på en gata, ligger den och sover där, då stannar bilarna av respekt för kon. Men här käkar vi ko som ingenting. Men det är inte som att 3 miljarder biljarder, kanske vi säger, Indien sitter och skriver på lappar, stoppa koslakten i Sverige. Så
nej,
men vår tro, vi tror en sak och vi tror oss ha rätt svar, men någon annan kommer tycka raka motsatsen.
Ja, och jag tycker sociala medier, alltså det kan ju vara bra på ett sätt, men samtidigt just på grund av det här så tycker jag att det är dåligt. Och det är på grund av att, som du säger, alla har så mycket behov. Och sen så är det, alltså sociala medier är, det är ju enkelt att så här, det är ju en jättebra plattform till att, ja, men exempelvis boosta ditt självförtroende, boosta självkänsla. Jag tycker att det är ett sätt att lägga täcka över sig själv. Sen självklart finns det ju jättebra saker med sociala medier också, där man lär sig väldigt mycket. Men jag tycker personligen att det är Det är därför också jag har många perioder då jag inte är inne där, för att jag tycker att det är för mycket, alltså det är för mycket nonsens.
Ja. Nej, men det är ju det är. Alltså majoriteten av grejerna är ju bara en massa nonsens, och problemet idag är ju att folk får någon sorts, vad ska jag säga, möjlighet att ropa ut sin åsikt, men många gånger så är det helt menlösa saker.
Mm.
Det är väldigt mycket menlöst som cirkulerar på de här sociala medierna, och de får väldigt mycket luft också. Jag tror att i det bruset så försvinner också de positiva grejerna. För det är inte så att allting är inte skit som läggs upp på sociala medier. Som du säger, det finns mycket positivt. Jag har väl egentligen, kanske inte direkt sociala medier, men typ ändå hela internetgrejen, och tacka för att jag upptäckte Wim Hof eller att jag har lyssnat på poddar och samtal. Liksom, det är fantastiskt att vi kan göra det. Men jag tror att vi många gånger glider åt den här, om man ska se Paradise Hotel-kulturen i brist på ett bättre exempel. Liksom, att det är dit man glider, och så är det så här, åh, kolla det drama, åh, den här personen drack 3 bärs så mycket, åh, eller de gjorde det här, oj. Men det är någonstans inte heller den verkliga verkligheten. Jag tror att det där, jag vet inte, för mig, som jag säger återigen, det är så här, djup. Vad är vi? Vilka är vi? Vad står vi för? Vad tycker vi? Vad är känslor? Och
men
det är mycket lättare att gå fram och kasta skit på någon än att ge en människa en varm kram. Liksom.
Ja, men jag tänker så här, vem är vi? Om jag är en person som har x antal följare, så blir jag ju något i samhället.
Ja, i alla fall i den lilla illusionen som är...
Men jag tänker mycket på den yngre generationen.
Ja, alltså, absolut.
Sen är det så här, det är klart att jag tycker om att så här, lägga upp snygga bilder på mig själv. Jag typ filmar, alltså jag är ju på sociala medier.
Mm.
Men jag är ju extremt medveten om den yngre generationen. Alltså för att jag tänker väldigt mycket på vad de ser. Och sen är det så här, jag kan ju inte rå för om någon går in på min sida och jämför sig med mig. Men ja. jag vill inte trigga mer, liksom, jag vill inte trigga unga mer på det sättet. Och även om jag sitter här och är 36 år gammal och fattar att den personen inte är mer värd för att den har x antal följare, så är det en problematik idag.
Mm.
Det är jättejobbigt för unga människor att växa upp. Den psykiska ohälsan den är alltså enorm.
Mm.
Den är liksom mer än vad den någonsin har varit. Och ännu mer har det blivit med tanke på isoleringen. Nu har det inte varit jättemycket isolering i Sverige, men det har ändå varit det.
Ja, säg det till den där 1000-mannamarschen som var ute i Stockholm och gick runt på gatorna, som var helt öppna för alla, men de ansåg att det var helt stängt och helt nedstängt. Återigen, jag håller med om psykisk ohälsan. Det är katastrof att det ser ut som det gör. Samtidigt så här ser vi också världsbilden olika för olika människor. Vissa går runt och anser att de är förtryckta och lever under en, liksom, jag vet inte, nästan en diktaturregim i Sverige. Och det, där har vi det här, hur vi alla tolkar allting väldigt olika just nu. Jag har en uppfattning av det här samtalet, du har egentligen också en annan. Det är det som är så häftigt. Men jag tror inte att folk tänker så. Utan den största majoriteten, tror jag, de går på en fest och tänker att alla upplever den här festen som mig. Nej, alla har en helt unik upplevelse av den här festen. För den är det bästa som har hänt. För någon är en ganska medioker tillställning. För någon annan är det värsta festen de har varit på hela sitt liv. Någon annan sitter och är helt förstörd för någonting. Och det, man vet aldrig. Men jag tror att bara vi börjar acceptera att vi alla har olika uppfattningar av allting och ser saker på olika sätt, så...
Men alla har ju olika stories i sitt huvud. Alla har ju olika stories beroende på vad de har gått igenom.
Mm.
Alltså beroende, din mamma, din pappa, de två är extremt viktiga vägvisare till hur du kommer bli när du blir äldre.
Mm.
Alltså du vet, och det som är intressant kan jag tycka, så när jag diskuterar trauma, du vet, när jag säger ordet trauma till människor, så kan de bli typ så här: nej, alltså jag har ju inte gått igenom något trauma, så vadå, ju min mamma och pappa, du vet, vi levde och så går man lite djupare in och så bara, men du vet, min pappa var inte så jättefysisk, min mamma, hon jobbade ganska, man bara okej, nej, men det är ju inte trauma, det är... Så att det finns ju ett, man vill inte öppna den dörren för att man tror att det behöver vara att jag har gått igenom missbruk, du vet, alltså det är trauma, men det kan vara så enkelt som att din mamma inte var fysisk med dig. Det gör att när du blir äldre har du svårt för fysisk närhet. Alltså, det är så enkel matematik när man tänker på det. Är det väldigt logiskt att beroende på vad jag har gått igenom, så kommer det spegla hur jag kommer hur jag kommer bete mig gentemot andra människor också. Och jag tänker väldigt mycket på så här, jag förstår ju att min fysiska närhet, den kommer ju på grund av att min mamma var ju extremt fysisk. Hon var jättenära mig. Jag sov hos med min mamma väldigt länge. Så jag har ju det här behovet av fysisk närhet. Det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Men om jag kanske inte hade haft det på den nivån, då kanske jag hade haft andra behov. Det är därför det är viktigt att förstå också att vi alla har olika behov. Det betyder inte att den personen är sämre eller jag är bättre. Utan det är ju det som är det, alltså det är det jag tycker är så fascinerande när vi ska träffa en person. Att det är så viktigt med så här, vad har du för behov och vad har jag? Okej, matchar vi? Ja, men det här är viktigt för mig. Och det här kanske är mindre viktigt för mig. Men vi ifrågasätter oss ofta inte. Utan vi kan lätt kasta skit på den andra. Utan att kanske möta oss själva och fråga oss. Vad hade jag och vad behöver jag?
Så är det. Jag tror att just de där alla... Sitter vi på våra trauman, men det är väldigt många som du säger som inte vill titta på det. Varför ska man titta bakåt för? Varför ska man göra det här? Och liksom, det som var, det var. Och nu är det bara att gå vidare. Men jag anser väl själv att du måste titta bakåt för att hitta vissa grejer. Och när du vill se dem så får du också svar på varför du kanske gör som du gör eller beter dig som du gör i en viss relation eller vad det nu må vara. Vi är alla väldigt... Väldigt olika, men jag tror att vi alla sitter med vårt skit från vår uppväxt. Liksom. Det är väl egentligen ganska tragiskt att folk inom skolan kanske inte riktigt förstår det här, får jag ibland känslan av, utan man anser bara att ett barn är ett problembarn utan att kanske egentligen förstå att okej, det är nog någonting som är riktigt knas hemma med tanke på att den här ungen agerar som den gör just nu. Vad är det som gör att den här personen alltid hamnar i små problem eller är lite bråkig? Liksom. Det måste ju bero på något. Och det är
Jag hade en klient där vi pratade om att sitta i liksom kroppen, och samtalen gick väldigt bra. Det var väldigt så här, han tyckte att det var väldigt bra och så, men varje gång vi mediterade och han kom in i kroppen så sa han till mig efteråt, han bara, det här, jag tycker inte att det här är kul. Jag bara, varför? Han bara, nej, men jag tycker inte att det är kul. Jag tycker att det här är jobbigt. Jag bara, okej, han bara, nej, men du vet, det kryper i kroppen på mig. Uff, jag kan inte sitta still. Så jag bara, okej, jag bara, men kan du försöka beskriva vad det är? Han bara, men det, jag känner så här ångest. Jag bara, okej, vad är det? Ångest är en fysisk symptom av en känsla som liksom ligger under. Så jag ville ju inte säga till honom rakt ut, det är för att du aldrig har suttit i din kropp. Det är för att du är i huvudet hela tiden. Så jag liksom fortsatte meditera, och han kunde ju se skillnaden att när jag kommer in i kroppen, då blir det jobbigt. För att jag är i huvudet konstant. Så då jobbade vi med att när vi mediterade så att han liksom kom in i kroppen, då satte vi de här känslorna. Och så, som jag sa innan också, att vi integrerade oss med dem. Alltså lyckan han kände att förstå att ett, det här är normalt. Två, det är inget fel på mig som jag har gått och trott hela livet. Och att jag kan sitta här och vara i mina känslor utan att fly. Alltså den transformationen jag såg gav mig så här, wow. Alltså för att det är så många människor som inte vill sitta i sin kropp.
Nej, det är förvånande, men jag tror att vi är alla för mycket i vårt eget huvud. Hela tiden. Björn Atikos bok, det är det han säger i sin öppnings... liksom introduktionen där är att jag tror inte att jag är mina tankar eller vad det var, någonting sånt där. Att jag tror inte på alla mina tankar. Och jag tror att det är det många gör. Man fastnar i huvudet, man försöker hitta lösningen i sitt huvud, och vi stannar aldrig upp och vi är inte här och nu. Och det tror jag är ett problem för många. Jag vet själv att det finns perioder då jag lever otroligt mycket i framtiden, eller det är väldigt mycket fokus på saker som ska komma, saker som ska hända, och man får påminna sig själv konstant att stanna upp och vara här. Men vi är alltid någon annanstans. Jag tror att vi är alltid på väg någonstans. Eller så tittar vi bakåt och vi stannar väldigt sällan upp och är här och nu. Jag tror att det är det som är det jobbiga för människor, att stanna. Att bara så här, vara. Släpp allting. Det som var, det har varit. Det som är kan du inte påverka. Och där tror jag att det blir ett problem för väldigt många. Att försöka bara hitta nu. Att nu är nu. Och det går inte att göra något annat. Som Eckhart Tolle pratar om också. Power now. Det gäller att vara här nu. Men vi är alltid någon annanstans. Som jag kan tänka mig när du höll på med din renovering, då var det inte som att säga okej, jag är exakt här och nu och den här penseln dras precis på den här väggen, utan du var ju i den instansen när allt var färdigt och allting var igång.
Mm.
Där var du. Mm. Och jag tror att många har det så, att det är hela tiden någonting.
Mm.
Den och så det och så det och så det, och så när det är klart och så dyker upp en ny grej.
Mm.
Vad som när jag, ett av mina ex, åkte på en semester. Vi hinner inte mer än att landa. Så håller vi på att vänta på väskan. Och hon bara, gud, jag ser fram emot när vi ska åka på nästa resa redan nu. Och jag kände sig, alltså, du vet, jag blev irriterad. Jag bara, så skojar du? Jag bara, vi har precis landat. Och din tanke är redan på en annan resa. Jag bara, vad gör du? Alltså, du vet, vår semester har ens börjat. Varför redan nu sitta och tänka på att vi ska åka någon annanstans? Jag förstår att man vill ha en till resa bokad. Men du ska inte boka den när du har landat.
Nej.
Du ska börja planera den när du åker hem. För att när du har landat så ska du se fram emot vad vi ska göra nu.
Mm.
Inte se fram emot nästa resa som kanske är om ett halvår eller ett år.
Mm. Men jag tänker så här. För mig, om jag ska gå tillbaka till mig själv, så mitt huvud, som är då en garderob, när den var ostädad, då var det ju extremt jobbigt för mig att vara i det. Alltså jag var ju alltid fram eller bak, liksom hela tiden. Men ju mer jag städade upp, ju mer jag har liksom jobbat så mycket med mig själv, så har jag ju extremt mycket mer lättare att vara i nuet.
Mm.
Och jag vill det hela tiden, för att man är någon helt annanstans med sig själv. Och jag, under renoveringen så, du vet, det var ju så stressigt att bli klar med allting. Jag skulle ju vara klar på en månad. Men jag kunde ta några så här minuter varje dag och bara sätta mig och bara titta runt typ, och alltså så här, kolla lampan, väggarna, och bara ta in så här, det här är det du har skapat det här. Kolla på historien bakom det. Alltså att jag försökte hela tiden påminna mig om att vara så närvarande i allt jag gjorde. Vilket gjorde hela grejen mycket mer... Alltså det blev en annan känsla. Istället för att det skulle bli jättejobbigt, vilket det var många gånger när saker och ting gick fel. Men jag kunde ju vara mer närvarande i renoveringen. Och det har jag märkt med mig själv också. Det är även med människor. Jag är extremt mer närvarande i nuet. Jag är närvarande i mina relationer. Med mina vänner, med familj. Alltså det är på en helt annan nivå än vad jag har varit någonsin. Och... det har jättemycket med min pappas bortgång att göra. För att när jag såg, det var så tydligt, du vet. Alltså jag var där på lördagen liksom, och han var ju lite groggy och så, men det var verkligen så här, vi ses imorgon. Och sen så när jag kom dit morgonen efter och han inte var där, alltså det var så sjukt att du är här en dag och nästa dag är du inte här.
Mm.
Och jag förstod hur mycket skit vi lägger på så onödiga saker. Men också att vi inte lever, att vi inte är i nuet, att vi inte tar risker, att vi inte liksom bara är i oss själva i stunden som är bra. Och jag pratade väldigt mycket med en vän om det där, att du kan komma ut så olika från trauman. Min pappas bortgång, det är det vidrigaste, men det är också de mest två lärorika åren i mitt liv.
Mm. Jag kommer hoppa till en helt annan grej. Men vet du varför barn blir väldigt besvikna när de inte får göra en grej idag utan det är imorgon?
För att de är så närvarande i nuet.
Ja, för att det är det enda de kan.
Ja,
de lever bara här och nu.
Och det är därför jag älskar dem så mycket.
Men det försvinner från oss. Desto äldre vi blir så försvinner ju det där från oss. Och då blir det här att vi hellre är i liksom då eller sen, att man passerar hela tiden de här bitarna. Och det där är väldigt intressant, tycker jag. Med att just barnen har den otroliga förmågan att bara kunna vara här och nu.
Ja, så länge du är närvarande. Jag märker ju det när jag är med mina vänners barn också jättemycket. Alltså det är bara att så här, de är så närvarande i nuet. De är så närvarande i lekarna.
Mm.
Alltså du vet, jag lär mig jättemycket från det också. Jag är så här, ser du hur de lever? De är så närvarande i nuet.
Ja. Hur känns det idag med pappa? Vi pratade ju om det här i förra avsnittet också.
Ja.
Nu har det gått några månader till. Du säger själv att det också hjälpt dig att läka på ett sätt. Är det något nytt som har hunnit landa?
Alltså mycket typ hur så här, man går igenom väldigt mycket sin uppväxt. Man går igenom relationen till sin pappa. Jag har ju speglat liksom mycket med hur jag är med män som jag träffar och så här, hur jag är, hur jag var med min pappa. Så det har varit, alltså jag har landat i det, men jag kan hamna, jag vet inte om du hamnar säkert också där, i så här sorgedippar.
Mm.
Som kan vara väldigt, väldigt svåra att hantera. Och då är det nästan som att det hände igår. Mm. Då är det svårt att ta sig upp. Det blir en enorm tomhetskänsla. Och den går liksom inte att, alltså det går inte att göra något åt den. Det är bara att man behöver vara i den känslan. Jag vet inte om den har kommit ganska mycket nu så här, på sista tiden. Jag vet inte om det är, du vet, i studion den är kallad efter honom. Han är så stor del av min resa. Jag processar så mycket saker. Han är så närvarande i allting jag gör. Samtidigt så det är sjukt. Alltså, men som jag har sagt i det här förra avsnittet när vi snackade också, att det är så vackert att gå igenom en sorg. Mm. Det är vackert och vidrigt och det är så mycket liksom känslor på samma gång. Men jag skulle ju inte vara den här personen jag är idag.
Nej.
För jag har lärt mig jättemycket av min pappas bortgång.
Det är det man gör. Alltså det är det. Men det är också frågan, alla vill nog inte göra det. Så det finns nog de också som går bakåt istället i sin egen utveckling när sådana här grejer händer. Eller fastnar i den för mycket, stannar kvar i den totalt. Men jag tror att alltså, de jobbiga sakerna är de som om vi hanterar dem på rätt sätt, så är det också de som kommer att utveckla oss på mest sätt.
Ja, och sen tänker jag väldigt mycket på att jag har en purpose. Alltså det är så tydligt vad jag ska göra. Det är så tydligt att jag skulle liksom skapa den här energin, öppna den här studion, du vet, passa vidare min kunskap. Alltså ibland tänker jag så här, du vet, det lilla jag i det här stora universumet. Men jag gör i alla fall en förändring.
Mm.
Och att jag kom ur från mitt trauma, att jag från att jag inte tyckte om mig själv till att jag kunde landa någonstans och hitta hem och tycka om mig själv, att jag hade den möjligheten att passa vidare den och ge andra människor det, alltså det är ändå en blessing att få den uppgiften i livet. Och nu har jag ändå jobbat som terapeut ett tag, och feedbacken och den förändringen som jag ser sker i deras liv är ju så här, alltså jag är klappa mig själv på axeln väldigt ofta och bara titta på de här människorna och tänka så här, det här är för att du gjorde jobbet med dig själv. Du tog den här tuffa liksom challenge och mötte dig själv. Det var inte lätt, men du gjorde det, och titta nu kan du passa vidare och lära andra människor att älska sig själva. Det är coolt alltså.
Är det mest män eller kvinnor som kommer till dig?
Det är majoriteten kvinnor, men jag har börjat få in mer och mer män nu.
För jag vet, anledningen till att jag frågade det, för att jag vet att när du och jag hade spelat in det här så var det många av dina tjejer, kvinnliga vänner då som reagerade. För en man som kan prata känslor.
Ja.
Hur kan det vara så? Och då jag tänkte lite på den kommentaren. Där jag tänkte, fan, är det jag som någonstans är lite så här naiv och tror att fler killar snackar så som jag gör? Jag har ju verkligen ställt mig den frågan liksom några gånger sedan dess. Så här, det kanske alltså, är ovanligare än vad
det är ovanligt. Jag har ju några killkompisar som jag pratar riktigt, riktigt djupt med. Jag har ju en vän också. Han var inte så här, han brukade inte prata så djupt när vi var yngre. Men nu så, jag tror att det är, folk börjar möta sig själva mer också. Men du är ju också en känslosam man. Mm. Du är ju kräfta.
Ja.
Alltså ni kräftor är ju, ni är känslosamma. Ni har ju det, alltså ni går in på känslor. Känner ju fler kräftor, de är också det.
Ja, det är nog det roligaste när jag väl läste. Jag har berättat den historien för dig.
Nej, men du vet att jag är kräfta i min ascendent.
Ja, du kan ha nämnt det. Ja, men det här är också grejer jag vet att jag berättade om grejerna i podden tidigare. Men jag hade stambyte och jag bodde hos min mamma. Och jag vet att vi satt och snackade en kväll. Och jag drog väl upp liksom så fem saker med mig själv som jag störde mig så otroligt mycket på. Sen har hon en bok där hemma som innehåller allt, varpå även stjärntecken finns där i, lite enklare summeringar om vissa detaljer om stjärntecken. Och där läser jag då om kräftan, och det var ju i princip allting som jag hade sagt att det störde mig på, det stod där. Ja, då blev jag så full i skratt. Jag bara, vad fan? Jag bara, det kan ju inte vara så här enkelt. Det var så jag tänkte. Jag bara, det kan ju inte vara så här enkelt. Men så tänkte jag så här, men det kanske bara är så att det här är jag, helt enkelt. Jag kanske bara ska acceptera att det här är jag. Och det blev en väldigt lättnad, alltså, kan jag säga. När jag väl insåg det så bara, ja men okej, då är jag så liksom.
Men alltså du måste ju kolla din ascendent.
Ja, jag fick höra det där. Alltså jag gjorde ju någonstans, jag var inne på någon app, där skrev jag in det.
Nej, men jag var hos, eller jag hade en så här ett FaceTime-samtal med en tjej. Gud, vad heter hon? Jag tror hon heter Carmen. Hon har någon så här, då gav hon mig hela min chart. Alltså typ exakt liksom när jag föddes, från när jag blev äldre, alltså allt. Och jag är ju oxe, kräfta i min ascendent och skorpion i månen. Så jag är ju en jordad kvinna med mycket känslor. Och vet du, det var jävligt coolt när jag fick den. För det gav mig så mycket, för jag har inte känt mig så mycket som en oxe. Lite grann, men jag är ändå extremt mycket mer som en kräfta. Och jag går ihop väldigt bra med kräfta och fiskar. Alltså vi klickar riktigt, riktigt bra. Så att jag tycker verkligen att du ska ta reda på vad du har för ascendent. Det kommer bli ännu roligare. Då kan du dyka ännu djupare i astrologi.
Ja, men det är intressant, för här pratar vi om astrologi, vi pratar om reiki och allt möjligt, och det är väldigt många som tycker säkert att det låter väldigt konstigt. Men har man hängt med här i en timme nu så har man ju nog ändå hittat någon form av acceptans till allting och tycker nog ändå att det här var intressant. Så jag tror att man ska ha ett öppet sinne, som podden heter, helt enkelt, och testa. Men var hittar man dig och hur hittar man till ditt ställe?
Så man hittar till mig, studion heter Studio Kasim och ligger på Erik Dahlbergs gata 30. Och vi har även en Instagram som heter Studio Kasim med 2 M på slutet. Och vi finns även, bara om man så här googlar så hittar man.
Grymt! Mona, tack återigen för ett bra samtal. Vi, i vanlig ordning så hamnar vi ju lite överallt. Får se om folk tycker att vi är galna eller om det var någonting vettigt i det vi har sagt. Och om det är första gången ni lyssnar på Öppet Sinne, så glöm inte att scrolla igenom och kolla, för det finns en massa intressanta intervjuer. Och jag gör även avsnitt som heter Öppna mitt sinne, där jag delar med mig av mina tankar, mina funderingar, mina små filosoferingar. Så får vi säga tack för den här gången.
Tack så jättemycket, Paul.
Det är du som ska ha tack.
Ha det bra.
Hej då.
Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.